hjärtligt välkomna till avsnitt 2 är det väl egentligen av den podcast om VM som Sportbladet finurligt döpt till VM-podden. Just det här delen av poddandet, den sköts av mig, Simon Bank, i en liten skrubb i Stockholm och på andra sidan linjen och linan i landet som gav oss Foucault, Rimbaud, Victor Hugo och Jean-Claude Arnault, Johanna Frändén. Hallå där!
Hallå! I en liten skrubb i Paris 17, som också känt som min lägenhet här.
Allting är mycket bättre i Paris 17 än i centrala Stockholm. Så är det, per definition helt enkelt. Men hur är läget?
Fint. Läget är fint. Det är varmt och soligt. Jag har varit ute på en liten Europa League och Classico-turné och landat här igen. Jag har absolut inget att klaga på.
Jag kan tänka mig det. Alltså det. Vi har ju delat upp världen mellan oss den senaste veckan på det sättet. Du har varit i Spanien och röjt medan jag har haft en halvdag i Salzburg och sen hängt i Stockholm. Du vann. Du fick den ohåriga änden av den slickepinnen så att säga. Men vi kan prata mer om det sen och istället prata om en sak som jag har funderat på satt i relation till just fotbolls-VM. Det är ju, om man nu ska ha någon form av intro till det här samtalet, så bland det finaste man kan uppnå inom idrotten, det är ju att bli förevigad i form av staty eller så, eller i någon form av konstverk helt enkelt. Jag vet att senast här veckan så var det vår kollega Kristoffer Bergström som skrev om efter en innebandyfinal att det var någon tränare eller spelare som borde stå staty vid Fyrisån i, jag vet inte, någon kolfiberstaty antar jag då, men problemet och det jag vill röra vid lite grann är att all form nästan av fotbollskonst är ju alltid jävligt usel. Jag brukar alltså sett till all form av vanlig konst dela upp den i tre kategorier, för det finns sån. Det finns konst för människor som gillar konst, låt säga typ Pierre Solage. Det finns konst för människor som inte gillar konst, låt säga Andy Warhol. Och det finns konst för människor som hatar konst, typ, jag vet inte, Thomas Kincaid eller något. Och fotbollskonsten hamnar ju 9 av 10 i den där sista kategorin. Det är så jävla svårt, verkar det vara, att gestalta fotboll i konstform. Och allra tydligast blir det där om man kollar på just statyer. Håller du med först och främst, eller har du massa fina fotbollsstatyer på lager som du vill försvara?
Nej, jag håller nog med. Alltså det största problemet är ju att är väl den här trenden att göra statyer av nu levande fotbollsspelare, för då ska ju de själva liksom gärna godkänna det hela, och där börjar det ju alltid liksom gå åt helvete någonstans, för att de själva ska bli nöjda så ska det vara en viss typ av konst, som du säger, kanske lite konst för folk som då hatar konst eller som älskar sig själva väldigt mycket. Så att jag kan nog absolut hålla med om det. Sen så blir det liksom kanske ändå oftast inte så bra, för att det är inte just i det här liksom segerögonblicket eller så som människor är som mest intressanta, inte ens fotbollsspelare. Men det blir ju alltid sån extrem liksom, sån extrema testosteronpåslag i de där statyerna, så att det är lite synd, för ofta så blir de inte så intressanta kanske därför. Vad har vi för några?
Alltså man missar ju ofta. Ja, vad har vi? Jag vet att alltså om vi tittar ur det svenska perspektivet, så visst, det finns ju fina saker. Alltså Nacka Skoglundstatyn på Katrinaban gatan här är fantastiskt fin.
Jag var där på julafton. Firade jul i Stockholm första gången i mitt liv faktiskt nu senast. Aha. Och gick förbi där och stod massa halvdragna och även lite högtidliga människor och ropade Nacka! Det är ett fantastiskt undantag för, alltså, som kanske i övrigt bekräftar den här regeln. För att det är ju en... Och det är en staty som betyder någonting också. Den är liksom laddad med någonting.
Och det är det ju för att den är bra, tror jag. Jag tror att det faktiskt hänger ihop på något vis. Jag vet inte, Henke har en staty som är ganska okej nere i Helsingborg där ute på promenaden ute vid havet.
Den
är helt okej. Det finns
Thierry Henry har faktiskt en ganska så fin också.
Ja, var det den någonstans?
Den är väl, den gamla tror jag stod utanför Highbury, kan det stämma?
Det är ju alldeles riktigt. Ja. Den finns där.
Mm. Och ja, men den var ganska fin ändå. Han liksom sitter ner, tror jag. Ja, den var inte så otroligt klyschig i alla fall.
Nej, ofta blir det ju det. Alltså, Peter Linde heter ju en skulptör, etablerad skulptör, som har gjort en jättefin sån här byst av Nils Lidholm som står i, ja, i Lidholms Valdemarsvik helt enkelt. Och den är, alltså rent estetiskt så hade den lika gärna kunnat stå på Foro Italico i Rom, där den här marmorstatypromenaden vid Stadio Olimpico, de har en massa mäktiga pseudofascistiska statyer i finaste karriärmarmor.
Jag kan säga att ett litet inpass att när jag var där sist, jag var...
Använder jag fascistoid som ett plus där? Ja.
Det har jag absolut inga... Det får man göra i rent estetiska diskussioner, tycker jag. Men sist jag var där så hade de, på tal om statyer, så hade de smält upp en massa tillfälliga statyer i hårdplast av Francesco Totti, för det var inför hans sista match
av innebandyspelare.
Innebandyspelaren Francesco Totti. Det var säkert 10 sådana olika hårdplaststatyer av honom. Han kommer väl stå där en dag, gissar jag. Men på tal om den här benägenheten att slå upp folk i tid och otid. Det tycker jag ändå kan vara okej att göra en hårdplastgrej så länge någon fortfarande är aktiv, liksom.
Alltså, vilka material är okej när folk fortfarande är aktiva? Alltså, karriärmarmor känns ju way over the line. Det får man liksom inte göra förrän någon har varit död ett bra tag, känns det som. Hårdplast, absolut. Det är ju helt okej att ha när folk lever.
Men vax är väl alltid... Alltså, Madame Tussauds och så vidare kommer ju många in i under sin livstid, liksom. Det får ju ändå vara godkänt.
Vax är helt okej. Alltså, var exakt går gränsen? Sand funkar ju. Keramik, vanlig enkel keramik. Någonstans där kanske gränsen går.
Alltså, brons tycker jag borde vara en efterkarriären, ett efterkarriären alternativ. Det är det väl i och för sig inte alltid. Men Neymar har faktiskt en jättefin vaxdocka. Fin, väldigt lik i alla fall för en gångs skull. Ja, men det är så intressant att se hur uppfylld han blir av, verkligen av sin egen spegelbild, Neymar, när han får se den här vaxdockan och inte kan låta bli att ta en massa selfies med den och liksom titta på den från alla möjliga håll. Och man ser ju liksom att hade det inte varit ett helt sjukt beteende så hade han hånglat med den i princip. Det är liksom den känslan man får.
Alltså, det är jättefint med kärlek. Den är ju alltid finare om man är åtminstone två. Eller i alla fall inte en plus en docka. Generellt. Det är ju den normala västeuropeiska hållningen till kärleken. Men
ja, det finns säkert, ju någonting. Är säkert den brasilianska.
Nej, absolut inte. De är duktiga på sina perversioner. De håller dem högt. Med all jäkla rätt gör de det. Men det finns ju, du var inne lite grann på det innan, den här problematiken med när föremålet för hyllningen ska ha synpunkter på hyllningen. Vi har ju vårt inprydofall i Sverige med just Peter Linde, som jag pratade om förut, som gjorde den här Lidholmstatyn, som jag också fick i uppdrag att göra den stora hyllningsstatyn till Zlatan Ibrahimovic. Och den är ju på sin plats, även om den inte är på plats ännu, så att säga. Han har verkligen förtjänat, om någon, en staty. Problemet med den där statyn, utöver att den då inte är på plats nu, är ju att den är inte charmig. Den lyckas inte fånga, eller så här ska jag säga, den fångar ju de karaktärsdrag hos Zlatan Ibrahimovic som man har rätt svårt att sympatisera med. Alltså, det är en megastor Zlatan Ibrahimovic i shorts som inte avslöjar särskilt mycket. Eller snarare som inte lämnar särskilt mycket åt fantasin, ska jag säga. Han promenerar, sätter sina fötter över ett stort jordklot.
Bara överkropp liksom, är det, va?
Det är bara överkropp, eller i alla fall en tunn, tajt tröja möjligen. Han ser ut som någon slags... Han ser arg ut, har någon form av sån här Faustus-blick. Och så står liksom alla hans titlar då på sockeln där. Och den speglar framgången, den speglar någon form av erövring. Och det är ju speciellt, såklart. Det är ju en otrolig karriär, men det är inte det som gjort Zlatan unik, utan det är väl liksom, alltså, om jag skulle göra en staty av Zlatan Ibrahimovic eller önska mig någonting, så hade man velat se charmen, leendet, glimten i ögat, det där som en gång i tiden fick alla oss att älska honom så oerhört mycket. Och den finns ingenstans i Zlatans statyn, tyvärr.
Det är intressant, för att det är ju lite utvecklingen av Zlatans egen liksom persona de senaste åren, att han har spelat så otroligt mycket på de där liksom världsherra och överlägsenhetsdragen, precis som du säger, som är väldigt osympatiska och inte alls något charmiga, och att han nästan liksom har blivit en parodi på sig själv, alltså att han planerar in one-liners och olika epitet, och det är liksom lejon och kungar och legender, och man känner liksom att det var ju kul när det var spontant och han var 22 och världen låg framför honom liksom, men nu blir inte, det är inte det längre när man är mellan 35 och 40 och har erövrat allting. Alltså då blir det bara nästan lite obehagligt och lite väl.
Det blir ju det där trampa på världen. Ja, det blir trampa precis. På världen, världenbilden. Alltså den är, den är fångad och den är deskriptiv fast, och symbolisk, fast kanske utifrån ett perspektiv som inte är det allra mest charmiga med Zlatan. Tyvärr, men det är den statyn han vill ha, som han velat ha nu. Hans order eller önskan till Peter Linde var väl att överdriv så mycket du bara kan. Och det har väl Linde gjort. Vi får se när statyn väl står på plats.
Roligt, på tal om stora spelare och VM, om vi ska blicka lite framåt, så finns det ju en staty av Leo Messi som är i brons. Den har väl egentligen alla fel också på något sätt, som vi varit inne på. Den är i brons, men den har ju en poäng som är lite rolig, nämligen att det ser ut som att han åker längdskidor. Alltså att han är mitt i liksom ett stavtag ungefär, ser det ut som. En väldigt karaktäristisk liksom Leo Messi-rusning. Det skulle nästan kunna vara Marcus Hellner, om du förstår vad jag menar.
Och, jag förstår verkligen vad du menar.
Ja, och den är inte något porträttlik, det ser ut som vilken kille som helst. För att bronsstatyer blir ju sällan väldigt liksom bra. Och jag tror inte att i Argentina att det är så många som undrar. De står ju inte liksom inför riktigt den samma dilemma. Är det en fotbollsspelare eller en längdskidåkare? Men i Sverige hade vi nog undrat lite grann. För att fysik, alltså liksom uttrycket är att han är precis i ett stavtag och ska ge sig ut och ska åka Vasaloppet eller vad som helst. De brukar ha sönder
den. Det är ju för tråkigt. Ja, det är den här som står på Paseo de la Gloria i Buenos Aires.
Just det, och det finns något lämlästa honom helt enkelt.
Ja, och det kan han ju ha, men det finns något lätt förnedrande i det där. Den står liksom inte ensam och för sig själv, vilket man kan tycka att Leo Messi hade förtjänat. Utan det finns flera olika statyer som står på den här gatan i Buenos Aires. Och det är ett gäng stora argentinska idrottshjältar helt enkelt. Så det kan liksom vara Gabriella Sabatini som står där, som vann ett par tennismatcher på 80-90-talet. Så där knallar man förbi och sen säger man, vem är det där borta? Är det någon längdskidåkare?
Marcus Hellner? Varför hatar du kvinnor, Simon?
Nej, det kommer med territoriet, vill jag bara säga. Jag hatar kvinnor i brons. Det finns någonting i det där. Han förtjänade mer helt enkelt än att åka längdskidor bredvid Gabriella Sabatini. Det är min poäng som jag vill hamra in. Men som du säger, de har slagit sönder den där ett par gånger. Och man har väl inte riktigt förstått varför. Han är inte en helt okomplicerad, han har inte varit i alla fall en helt okomplicerad figur i Argentina. Men det kanske är någon fel sak eller något.
Ja, för det har inte varit, även om inte han liksom är Maradona riktigt än, så är det inte så att de hatar honom ju inte, så att det måste ju vara en fyllig grej. Jag tänker att det kan vara en sån här stag night, några brittiska killar som åker på.
Så kommer det, och den, vad fan, där står Marcus Hellner, ge den jäveln en känga.
Ja, men du vet, det är någon som ska gifta sig och så bara drar de dit på liksom en sista fylleresa och så bara, vi ska lämlästa Leo Messi.
Was your stag night?
Finns ju mycket med England och Argentina. Genom historien, ja precis.
Ja, absolut. Och man ska ju generellt inte förstöra konst eller bränna böcker. Men om man nu ska göra det, så just fotbollsstatyer kan vi väl rekommendera fortfarande. Och då har vi inte ens tagit upp den som är den spelare i världen som har lyckats allra sämst vad gäller statyer. Och då tänker jag på Cristiano Ronaldo. Faktiskt, alltså han har ju två, jag var på Madeira nu för någon månad sedan. Och i hans då barndoms Funchal, där han ju är omåttligt populär och älskad med goda skäl, så finns det två stycken statyer. Och dels finns det en byst på flygplatsen som hela världen har skrattat åt, för att det ser ut som att Kronblom har käkat upp Ronaldo. Ungefär så ser den ut.
Det är ändå den bästa som har gjorts av honom.
Ja, absolut. Men jag vet, den här skulptören som hade gjort det, han sa att ja, men det är ju som det är liksom. Alla kan inte gilla det, och inte ens Jesus gjorde ju alla nöjda. Pontius Pilatus hade ju ett helvete med Jesus, till exempel.
Ja, men det roliga var att han sa ju dessutom att ja, men Ronaldo själv var ju nöjd. Jag hade inte kontakt direkt med honom, men hans brorsa, tror jag det var, mejlade lite fram och tillbaka. Så, ja, och jag skickade bilder och han sa, ja men nu, och det sista, det enda, och det här är så himla mycket Ronaldo, det här säger så otroligt mycket om fotbollsvärlden. Det enda invändningen han hade beslutet var att han såg lite gammal ut, som han kunde släta ut dragen. Alltså, det här är sant. Så att den där Kronblom liksom bysten som alla skrattat åt med, ja men ansiktet är liksom helt, ja men det är helt asymmetriskt. symmetriskt och ena sidan, alltså det är verkligen som en serieteckning. Den var ändå Ronaldo ganska nöjd med, för han såg i alla fall ung ut.
Ja, det är nyckeln i allt ju, såklart.
Alltså det är en sån himla märklig invändning. Man får den där framför sig och bara, jag tycker den här är ganska bra, fast jag skulle ändå vilja se 3 år yngre ut, fixar du det? Istället för att säga, det här ser ut som en svensk 40-talspilsnerfilm liksom. Kan du bara kicka killen och sluta förnedra mig? Jag är Cristiano Ronaldo.
Man hade älskat om man hade den referensramen också, så att ursäkta, jag ser för fan ut som Åsa-Nisse, ordna till det här. Jag ser ut som Åsa-Nisse på Kanarieöarna.
Han ville bara ha botox. Han bara, ge mig bara lite jävla botox så kan den här få funka liksom.
Älskar den.
Ja, det är så himla sjukt. Det
är ju ändå den bästa Ronaldo-statyn på den ön, vilket ju säger en del. För sen, så just den här brorsan som du pratade om, Hugo heter han väl, som sen då flyttade och startade om ett museum, Cristiano-museet och CR7-museet, som finns där nere i hamnen på Praça do Mar torget. Ligger fantastiskt fint där nere. Och utanför så står det en staty som är 3,5 meter hög. Och det som den har uppmärksammats för främst är ju att, ja, den är väldigt, väldigt, väldigt explicit. Den är alltså, ja, alltså alla som kommer dit, alltså man hamnar i någon sån där, ja, alltså är det, har du en FIFA-konsol i fickan eller är du bara väldigt, väldigt glad att se mig? Den känslan. Han har en
ska vi bara sammanfatta det? Men den handlar väl mycket om Christians kuk?
Den handlar väldigt mycket om Christians kuk. Tack för att du sa det.
Det är liksom det enda man kan tänka på när man ser den där. Och det var han ju tydligen väldigt nöjd och tillfreds med. Men det är alltså en, staty i brons är det väl också, som är där de har försett honom med liksom ett enormt paket som verkligen smiter åt också på ett sätt som inte fotbollsshorts någonsin faktiskt kan göra ju, med mindre än att de är från liksom 60-talet och ja, och det är någon som också spelar typ rugby, så att nej, den är väldigt men jag tycker för sig att det är lite intressant, för att om man nu utan att förlåta för allt för freudiansk lol, vad finns den här podden för och så vidare, så är ju det också en, alltså det är inte så här. Ja, man tittar på den och tänker, oj, Cristianos kuk. Men det är faktiskt också en spelare där väldigt, väldigt mycket av framtoningen bygger på virilitet på något sätt. Så att det är ju inte helt fel på det. Alltså, den är lite ofrivilligt träffsäker på det sättet att det finns nästan ingen som har mer liksom, som på ett tydligare sätt personifierar eller på något sätt inkorporerar alla de här extremt liksom, de här extrema maskulinitetsidealen.
Potensen.
Ja. Det känns som att, ja precis, potensen, viriliteten, jag menar den här extrema exhibitionismen som han hela tiden har haft med sig, och sexpack, eller ja, hur många liksom rutor nu är på magen, och det här att flexa liksom alla sina muskler. Jag menar, det är inte för inte som man säger, det är lite slappt att säga att Cristiano Ronaldo är mest en atlet. Det är han ju inte, han är ju en fantastisk bollspelare. Men han är ju, han hade ju, jag menar, jag var ju på någon stor sponsorträff för några år sedan där han var med faktiskt, och han sponsrades av någon så här motoroljaföretag som också gör, de gör ju jättemycket statistik, och de hade använt honom i massor med olika tester då, fysiska tester, och ställde honom mot någon som var specialist i varje, ja, 5 olika grenar kanske det var, och det var liksom på lite udda grejer, och någon som sprang
och Marcus Hellner med
snabbast i världen. Ja, nej, för det var inte så mycket uthållighetstest, men det var, jag hoppar högst på jämfota till exempel i Europa, och någon som springer snabbast 15 meter och någon som, det var liksom explosivitetstest, och då konstaterade de, det var någon, du vet, jag springer snabbast slalom 30 meter, alltså det var väldigt mycket konstiga grejer, och han var ju i nivå med alla de här liksom.
Ja.
Så, och det är ju inte, det är ju för att han är extremt detaljtränad. Alltså han, först är han ju tränad till att vara en fotbollsspelare, men sen är han ju också tränad till någon form av alltså ska man säga, ja, statyperfektion. Jag menar, han, han vill ju gärna vara det på något sätt. Så att,
och det där är ju så talande, ja, alltså, det är så intressant att du använder just att han är en staty. För det är ju lite den känslan man har kring Cristiano. Jag tänkte på den här dokumentären som kom om och med honom här om året då, som ju såklart var helt detaljstyrt av Cristiano själv och hans PR-team, som ju var helt fullkomligt iskall på så många känslomässiga sätt, alltså där det finns en hel berättelse som är så oerhört stark om hans resa, om pappans alkoholism och den nära relationen till mamman, nära relationen till sonen som ju Jag är liksom född under udda omständigheter, inte minst. Men det är som att han själv då, i allt det här behovet av att, eller önskan och längtan efter att bli älskad, som han ju har, lite saknar ett språk. Alltså, han har liksom inget sätt att kommunicera med verkligheten på riktigt. Han gör liksom allt, han sminkar sig, han tränar, han bygger muskler, han bleker tänder, han gör massa fina saker. Men när han liksom då ska skapa den här bilden av sig själv, så vet han inte riktigt hur man gör. Det blir ganska tondövt alltihopa. Då är han bara en, han är sin egen staty, om du förstår vad jag menar.
Intressant också, för att om man tittar på tidiga bilder av honom, precis när han slog igenom och några år efter det, så minns jag att det fanns bilder från, det kan ha varit kanske efter EM 2004 eller något sånt där, när de, eller om det var nu ska jag säga, VM 2006 var Portugal med, va? Ja, hur som helst, det var något mästerskap de hade åkt ut. Och han drar på semester och är fortfarande liksom på något sätt så ung så att han inte drar till Ibiza, utan han drar liksom till, han drar väl till Funchal och spelar liksom, du vet, volleyboll i trädgården med sina kusiner och brorsan och lite sådär. Och alla ser ut som lite så här, lite så här lätt lönnfeta liksom arbetarklass portugiser. Alltså det, nu lät det lät fruktansvärt nedsättande, men det var verkligen en exakt beskrivning av den bilden. Och den, jag menar, den bakgrunden han kommer ifrån, där han ju är liksom ett maskrosbarn ur liksom rent idrottsligt talat. Och jag menar, du ser ju också på hans mamma och hans syster som är liksom sångerska. Och så, alltså det, han är ju ett sånt extremt liksom udda fall av en toppatlet. Det är som att det nästan inte ska gå. Med dem, ja, man ser hur hans omgivning ser ut liksom. Och det var liksom ganska gulligt, och det är egentligen enda gången han har varit, det enda gången jag tror han någonsin är lite grann vanlig liksom, det är när han är med sin familj och där alla liksom bor ihop på något sätt och alla tar hand om hans barn och man vet inte riktigt vem som är, jag menar, alla är föräldrar någonstans till hans första barn i alla fall, både mamman och syrran och hit och dit.
Nej, och det där är så oerhört intressant och så väldigt, jag vet inte, postmodernt lämpligt på något sätt, att den här mannen, den a priori, den största optimala, ultimata mannen på något sätt, som har den här kroppen, de här yttre attributen, all den framgången som han har, samtidigt liksom lever i en form av oerhört icke-konventionell stjärnfamiljskonstruktion. Det är jättespännande, och han är ju alltså han är jävligt spännande på det sättet. Minns om det var i fjol eller här om året när Koke i Atletico Madrid, som ju är liksom den kanske mest testosteronstinna föreningen i hela Spanien, i deras sätt att spela och sådär, som väser åt Ronaldo att han din jävla bög, va? Såklart, vilket han får höra överallt. Och Ronaldo svarar: ja, men jag är en rik bög.
Det är fantastiskt. Och säger han det alltså?
Det är oerhört bra. Han säger precis så. Och det där, alltså det finns ju, om man nu behöver skäl liksom att tycka om honom, så de finns ju där överallt. Jag tror att att väldigt många som upptäckte det där, man behöver bara få en ingång i honom, en svaghet i honom, som man liksom kan fylla med sin kärlek, för det är det som krävs.
Ja, men det tror jag också.
Och han är så.
Jag kommer ihåg när han var som mest kritiserad i Spanien. Det är lätt att glömma det. Det var ju massor med säsonger där när Real Madrids supportrar inte tyckte om honom liksom, och då ska vi inte ens prata om de andra lagens supportrar, men jag menar, nu är han väl ändå på något sätt älskad i Madrid, men då när han fick mycket kritik, och då sa han ju på någon fråga, och sa: varför tror du att du är så illa omtyckt? Och då sa han: det är för att jag är snygg, rik och bra. Det var ju också så här, ja, det kan ju låta lite överdrivet, men det ligger ju en del i det liksom. Han är ju så otroligt medveten om vad i hans framtoning som kan uppfattas som störande och, som du säger, väldigt, väldigt utmanande många sätt för fotbollsspelare. Det är klart att det har funnits David Beckham och liknande, men varje gång det kommer en ny sån superstjärna som Beckham, som Ronaldo, som liksom går in på lite tidigare trampad mark just när det kommer till sexualitet eller kanske det här sättet att liksom ta hand om sig själv eller framställa sig själv liksom rent estetiskt, så är det en otrolig utmaning för hela fotbollsvärlden, som ju i grunden i alla fall de flesta klubbar kommer från, eller ja, det är ju en, alltså det är ju en lagsport på det sättet att den är väldigt, har egentligen ganska lite tolerans för folk som sticker ut, historiskt sett i alla fall.
Ja, och man älskar ju det någonstans, alltså att Beckham kunde liksom gå i täten för hela den metrosexuella mannen var ju såklart för att han var, han stod på toppen, han var världens mest dyrkade heterosexuella man med, som var ihop med den snyggaste tjejen och var, spelade det coolaste fotbollslaget i tröja nummer 7 och så vidare. Och det är väl lite samma sak med Cristiano Ronaldo, han står överst, och just därför så är det också tacknämligt att, och stort att just den sortens spelare ändå på något sätt tar sitt ansvar. Jag vet när de röstade igenom lagen om så här samkönade äktenskap i det katolska Portugal, och då snackar vi väl, jag vet inte, 2010-2011 någonting. Då klev man ut och sa att det, ja, uttalade sitt stöd för det helt enkelt. Tyckte att det var en självklarhet. Och så vidare. Mm. Och ja, det är väl fortfarande så att han får höra liksom Maricon när han springer runt på Camp Nou och så, antar jag.
Säkert, men det är ju också intressant just som du nämner om hans familj, för jag menar, det finns ju lite olika sätt att se på det där. Det är klart att det inte rent rakt igenom sympatiskt och progressivt att kanske köpa liksom en kvinnas livmoder och sedan tystna, liksom, som ju är fallet i hans första barn. Och sen så, jag menar, fick han ju tvillingar med också okänd mamma. Vad man vet så har ju hon inte någon kontakt med dem heller. Och det här är ju bara ett år sedan kanske. Och samtidigt så hade han ju... Och då hade han ju följt hela den graviditeten såklart då. Och under den tiden tror jag att det var, så träffade han den tjejen som nu är hans... flickvän, för de är väl inte gifta, som han ju också fick barn med liksom. Så helt plötsligt så gick han hade haft ett barn i ganska många år, sen så nu har han fyra liksom. Och det finns ju ganska mycket roliga bilder han lägger upp på liksom i trädgården i Madrid där, och det är bara massor med bebisar liksom. Och de ser lite så här, de ser inte trötta, de ser inte slitna ut som småbarnsföräldrar, för de har väl hjälp liksom. Och han, jag menar, han är ju ändå, hon är ändå modell och han är ändå Cristiano Ronaldo, men det finns ju ändå något lite sympatiskt i liksom att, ja, och det var inte riktigt tanken att det skulle bli så här, men ja, nu är det så här liksom. Det är ju supermycket barn och vi har ju ändå plats lite. Lite den känslan får man, eller får jag i alla fall.
Ja, väldigt, väldigt mycket så. Sen så just familjekonstruktioner, så finns det någonting kittlande, inte för att vi ska vara freudianska återigen och så vidare, men att om du tittar på Messi och Ronaldo, de som har drivit hela den moderna fotbollen på något sätt, delat upp den mellan sig, så båda de har ju extremt nära relationer till sina mammor just. Och att Messi har väl liksom Celia heter de, som tatuering och sådär, och i Ronaldo så, ja, hon är ju fortfarande så oerhört närvarande och stor och viktig i hans liv. Och båda har lite mer komplicerade förhållningssätt åt sina pappor, Ronaldos pappa med missbruket och Messi, som väl är den som snarare ansvarar för hela affärsimperiet Lionel Messi, och inte så mycket kanske för det emotionella.
Fast jag kommer kasta en så. Liten invändning där, för att i Ronaldos fall stämmer det absolut. Messis pappa är ju egentligen den som har liksom tagit hand om honom hela tiden. Jag menar, jag tror inte att han flyttade med till Barcelona. Jag tror att båda föräldrarna gjorde det, sen skilde de sig. Alltså, hans föräldrar är ju separerade sedan många år. Och mamman var tillbaks efter ett tag i Argentina. Men pappan har varit där hela tiden. Han tar absolut hand om vad ska man säga, om imperiet Leo Messi. Men jag har stött på honom ganska mycket, och brorsorna också, för att de brukade ju hänga kring Barcelonas träningar och presskonferenser och sådär. Och när Messi var lite yngre så var ju liksom pappa nästan som en mänsklig sköld från honom. Han gick, alltså skulle Messi mellan omklädningsrummet och presskonferenslokalen, så var det liksom nästan som att de skyddade honom på varsin sida för att ingen skulle hoppa på honom. Alltså lite den...
Mot Zlatans handduk.
Typ så, exakt så. Precis så, det var väl lite det liksom. Så att där fanns det också faktiskt ett litet patriarkat på det då, kanske lite mysigare sättet, kring Leo, även om ju pappan där uppenbarligen vill bara bränna ut så mycket pengar som möjligt ur honom. Jag menar, det är ju hela den här skattebrottsskandalen och fängelsedomen villkorliga han fick, ju då sa han att det är pappa, jag skriver bara på papper som pappa säger åt mig att skriva på. Så att ja, det är inte en mysig klan rakt av det där. De har haft ganska mycket inflytande också över framförallt katalansk media och vad de ska skriva och inte, och det har varit lite hot, och det vet jag, har jag hört liksom, att Messis pappa kunde höra av sig ibland där och tycka att nu var det väl lite länge sedan Leo var på första sidan i princip liksom. Så att det är ju verkligen inte rakt igenom mysigt, men det är en väldigt tät relation med vad ska man säga, ganska långt upp i åren med en mamma eller en pappa eller både och.
Ja, det finns något, alltså nu när jag tänker på det, Neymar är ju lite samma sak, han har också ett oerhört nära till sin familj. Har också mamma tatuerad på ryggen, tror jag. Och har liksom sådär, ja, han har också sin pappa som någon form av ekonomisk agent och den som sköter
hans
affärer.
Hans pappa på Instagram heter Bai Dunomar, Neymars pappa. Skojar inte.
Gud vad fint.
Det är han som har läst. Sjukat. Ja. Helt sant.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vet du vad, vi glömde en staty nu när jag sitter och tänker på det. Det finns en riktigt bra fotbollsstaty. Den föreställer Zinedine Zidane och Marco Materazzi.
Det är Materazzi? Yes.
Le coup de tête, helt enkelt. Alltså skallningen VM-finalen 2006. Adel Abdesemed har gjort den. Och det är ett fantastiskt... Ja, det är en skulptur egentligen, mycket mer. För att det är ju... En helt annan typ av fotbollsstaty. Den rörde ju upp extremt mycket känslor i Frankrike när den stod under några veckor framför Pompidou-museet här. Den är väl också en 2-3 meter hög någonting.
Många... Och svart, tänker jag, var den det?
Ja, precis. Mörk i alla fall. Och Materazzi åkte ju faktiskt dit och tog bilder när han satt vid fötterna på den här statyn och tyckte att den var fantastisk och så. Men den fick otroligt mycket kritik. Och han, Abdesemed själv sa ju att det intressanta med den här statyn, eller det han ville få fram, var att, och det här har han väl en poäng, lite det vi var inne på tidigare, att vi brukar alltid avbilda idrottsmän i triumfens ögonblick liksom. Men det här är någonting helt annat. Det här är liksom, det är nederlaget, det är frustrationen, det är baksidan, men det är också historien liksom, det är allt på en gång. Och jag vet att det var ju massor med, det var säkert ett 30-tal franska idrottsledare som skrev ett brev, tror jag, när de krävde att den här skulle flyttas bort direkt så fort den hade avtäckts då. Och det var ju såklart uppe hela vägen på högsta politiska nivå, där premiärministern uttalar sig och så vidare, som det lätt blir i Frankrike. Så att det var, jag tror att den försvann, den står på någon bakgård eller någon privat trädgård i typ kanske Katar eller någonting nu, men det var någon privat samlare som köpte den. Men den är bra, för den väcker känslor liksom. Alla känner någonting, framförallt alla fransmän, när man såg den här liksom. Och den är fokuserad på ett ögonblick också.
Men då är det ett konstverk.
Ja, men precis, det är ju det jag säger. Det är en skulptur, det är inte en staty. Ja. Det är en skulptur liksom. Och den vill förmedla mycket, mycket mer. Och framförallt så är inte den, de avbildade inte tillfrågade, vilket ju är hela hemligheten. Det är därför den är bra.
Nej.
Och konst som provocerar, fotbollskonst som provocerar ändå. Ja, det är kanske enda gången det har hänt.
Jag tror att du har nyckeln i just det där att man fokuserar på ögonblicket snarare än någon sorts bredare berättande och så där, eller det bredare berättandet gestaltat i ögonblicket. Att det är ju ingen slump att fotbollsscener på film går ju inte att göra, det går inte att titta på, för att man försöker skådespela fotboll, det går inte. Det är helt omöjligt att skådespela fotboll.
Ja, goal 2 är ju goding, Simon, jag förstår inte.
Älskar skiten. Shaolin Soccer. Ja, det finns så mycket bra saker. Åshöjden. Men jag, alltså de få statyer som jag tycker om genuint. Jag vet, jag såg på holländska förbundet nere utanför Utrecht i deras högkvarter. Där har de också en liten sån skulpturträdgård. Och jag kikade förbi där förra sommaren under dam-EM där. Och såg då Cruyff-statyn såklart. Och då är det, den lyckas fånga, alltså det är en Cruyff som står och pekar. Du hittar det där utmärkande draget. Det är klart att Johan Cruyff ska stå och peka.
Gud, det enda liksom jag tänker visa, om, så tänker jag ju att han gör det, exakt det.
Självklart så ska det vara.
Och om han inte tar en sig i omklädningsrummet då, det hade ju varit andra alternativet.
Då hade man varit inne på Zidane Materazzi-nivån vad gäller provokationen.
Ja,
och så.
Inte i Holland, tror jag inte de hade brytt sig en stund.
Nej, kanske inte. De är de är liberala vad gäller alla sådana saker som inte handlar om att man ska vara liberal på riktigt.
Ja, 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 nej, precis. Alltså, jag menar inte att han satt ju inte och liksom rökte braj, utan det var väl en vanlig cigarett, och annars kanske det hade varit on the verge.
Precis så.
Mm. Berätta mer.
En annan som förtjänar någon form av heders... ja, alltså gestaltningen, det man, om man ska hitta en, jag pratar om Zlatans leende, en gestaltning man vill ha. Man vill ha Lionel Messis eller Andres Iniestas flytande steg med bollen. Mm. Det kan inte vara omöjligt att,
inte längd,
att gestalta, att
inte
hitta
stavtaget på i Val d'Fiem helt enkelt, som man får med Lionel.
Alltså, det ska vara väldigt långt från Holmenkollen ska det vara, det hela planen. Men hedersomnämnande också ska vi ha till Hugo Sanchez, som den lite äldre delen av publiken kommer ihåg. Mexikos, en av deras största genom tiderna, som i sin enorma våning i någon lägenhetskomplex i Cancun, alldeles vid strandkanten där han bor för sina miljarder, så har han alltså precis bredvid poolen har han två stycken enorma statyer som föreställer honom själv. Så vill man ju leva.
Alltså, så vill man leva, så vill man dö.
Narcosnivån. Mm, mm. Så vill man leva, så vill man dö.
Du har helt rätt. Jag ska lägga till här, och nu kommer jag faktiskt citera en text jag själv har skrivit. Så är det ibland. Jag googlade lite snabbt här, nämligen mottagandet av Zidane Materazzi-statyn. Så var det så att ordförande då, eller president för 30 olika fotbollsklubbar i Frankrike, skrev ett öppet brev till sin Zidane där de bad honom som före detta mästare, framtida tränare, då var han fortfarande inte det, man och framförallt pappa, ta avstånd från skulpturen och få den avlägsnad. De tyckte också att den var då, man och pappa, jag antar att den var våldsam och det var liksom dåliga ideal. Och dessutom tyckte de att man borde minnas Zidane för allt positivt han hade gjort, och att det här var liksom provocerande att fokusera på liksom ett franskt nederlag helt enkelt. Och då var på Pompidous chef då, Alain Sebon, som var så alltså chef för museet, sa att han var chockad och att det här var ett försök till konstnärlig censur. Så att där är ju liksom, det är ju där, det är på den nivån som den här typen av diskussioner oftast förs i Frankrike. Men det intressanta var att Zidane uttalade sig aldrig om detta. Han gjorde liksom det som han alltid gör någonstans. Han höll tyst helt enkelt och uttryckte aldrig någon åsikt om den.
Han är en av få som kan vara tyst och inte tas för dem i huvudet, utan tas som briljant.
Ja, precis.
Han har den auran på något sätt att han ser konstant intelligent ut.
Det är intressant att säga det.
Men alltså, jag håller med.
Jag har fått frågan ibland av fransmän som frågar så här: har du träffat Zidane? För att vi beundrar så här, är han tyst, otroligt begåvad, eller tyst och lite dum? Men han lyckas fortfarande hålla sig på någon form av mystik kring sin tystnad. Liksom. Det kan vara både genialitet, eller det är ändå förstahandstolkningen fortfarande, tror jag.
51% geni.
Just det.
Ja, det är så stort. Och men det finns en poäng i det där, så att just fransmännen, först kan man säga att man längtar efter att Stefan Löfven ska gå in och ha synpunkter på Zlatans statyn.
Mm. Gärna kritik
på sin
då.
Plats. Gärna kritik. Det andra är att just fransmännen har en speciell relation till nederlag. Alltså, jag vet, jag har gjort sådana undersökningar kring vad man rankar som det största ögonblicket i fransk fotbollshistoria. Och de har ju att ösa ur, så att säga. De har vunnit en VM-final med 3-0 på hemmaplan. Mm. Men det som de flesta rankar som det största ögonblicket är straffförlusten mot Västtyskland i Sevilla 1982. För att den sammanfattade liksom mer vad livet... Alltså, det fanns en större komplexitet i det ögonblicket.
Ja,
att vara så nära den optimala stora segern och ändå förlora. Den där traumat som lever kvar och kommer leva kvar i franska folksjälen i ett par generationer till.
Och som de tycker är det är lite intressantare än euforin liksom.
Det är klart det, det är klart det. Mm. Vad finns att säga? Det är väl som i allting annat. Alltså, vad finns kvar att säga när du står och kysser kvinnan du älskar på en bro i Sonerungen första gången? Det är bara patetik. Det är väl bara hålla käften och hångla. Men den olyckliga kärleken, eller ja, den lyckliga kärleken som är mer komplex och allt vad man vill, då kan vi börja göra konst. Så ska jag önska mig fransk staty, så önskar jag mig en bild av när Michel Platini, det måste ha varit 86 då tror jag, när de möter Västtyskland igen och Harald Schumacher räddar allt och Efter en målchans så går Platini med sina nedkavlade strumpor fram mot Schumacher som ligger den bollen. Och så måttar han alltså ytterst teatraliskt en spark mot Schumacher. Alltså bara visar i slow motion. Jag vill döda den jäveln. Fantastiskt ögonblick. För det var också fullt av någon sorts respekt. Det var den optimala hyllningen till Tony Schumacher också visat.
Ja,
vi kommer inte förbi dig, jag måste sparka dig. Men tänk på barnen, den statyn ska vi inte göra.
Nej, men den statyn är också lättare att göra än när han liksom började dala för att det kom fram en massa grejer om UEFA-korruption och så. Där finns det inget självklart det finns ingen ögonblicksbild på platt. Han har ju mest hållit sig undan liksom, känns som när hans pump-aura liksom föll ihop. Så att, annars hade det ju också varit roligt med någon sån staty någon gång. Någon på Sepp Blatt. Liksom, kanske den här brittiska komikern kastar massa låtsas pengar på honom eller ja, någon sån.
Gud.
På tal om
det mest konstnärliga ögonblicket med Blatter är en dokumentär som är gjord om honom. Det kanske heter Gudfadern sådär. Och han sitter uppe i sitt alpchateau väldigt 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 ensam, och det han gör är att han lägger ett pussel som föreställer honom själv.
Ja, det är helt
ja, det går inte att slå, varken idrottsligt eller samtidsmäst eller konstnärligt nästan.
Men du, det finns ju en FIFA-film också som Depardieu var med i, som var så otroligt glorifierande av Blatter och de andra. Och så, kom den till Cannes liksom, och de sa bara såhär, nej, den här kan inte gå upp på Cannes. Och han var bara såhär, fast jag är Gerard Depardieu liksom. De bara, ja, så att de gjorde någon sån här superkompromiss. Den fick liksom gå på, du vet, så här, ner på stranden typ, i någon såhär upplåsbart skärm på något vänster, för att den var så liksom cineastiskt och konstnärligt undermålig. Men ja, de var ändå tvungna att hålla honom på gott humör, så att säga.
Ja, United det Passions heter det, med ja. Tim Roth i rollen som Sepp Blatter.
Det är så sjukt. Det är så galet.
Ja, gud ja. Jag tror de investerade 300 miljoner eller någonting i filmen, och den sågs av ingen, vilket de ska vara väldigt glada för. De borde betala folk för att inte se den. Konsten och fotbollen. Ja, men om vi ska gå vidare på just fotbollen, har vi pratat om Neymar och Ronaldo och Leo Messi. I förra avsnittet så frågade vi om det är Afrikas år i år. Vems år är det mer? Vem blir staty efter VM? Vem är det? Messi, är det Neymar eller är det Ronaldo? Om vi ska gissa oss fram.
Ja, precis.
Vad tror du?
Radja Nainggolan. Skulle det inte bli en snygg staty? Nu pratar jag bara utifrån statymärket då. Men också för att jag har en liten förhoppning på Belgien. Men så det är min outsider staty. Det ska nog mycket till liksom. Det finns lite större stjärnor kanske i belgiska landslaget för sig. Men jag tror att han hade gjort, alltså då kan det ju för en gång skulle vara på plats med en ganska så här krigisk uppsyn, för att han ändå, det mesta runt honom handlar om det liksom, på något sätt.
Om det och ciggen där också.
Precis, stöket. Jag vet inte, jag tror ju nog att om man ska titta på våran treenighet ändå med Messi, Ronaldo och Neymar, så det är ju, de har ju lite olika förutsättningar. Eller Neymar och Messi har väl, det är ju lite liknande liksom, men Brasilien har gått som tåget verkligen. Ja, men Neymar behöver nästan bara visa upp sig där, även om han har haft en hel del inflytande och gjort en del mål i deras kval. Leo Messi räddade ju liksom hela det argentinska sjunkande skeppet från ett total fiasko när han vände där med sitt hattrick i sista matchen mot Ecuador. Ecuador ledde med 1-0 och då blev 3-1 till Argentina och de kvalade. Och det var väl på bortaplan antar jag, för det är ju där det aldrig går att möta Ecuador. Man får spela på...
Ja, där Argentina har typ aldrig vunnit där, tror jag. Eller hade aldrig vunnit där typ.
Nej. Och så att det ligger ett större, tror jag, ansvar på Messi. Men jag menar, ojämförligt mest tryck såklart på Cristiano Ronaldo. Det är klart att Portugal är regerande Europamästare, men alltså det här laget är ju det man får liksom plåstra och bandagera och lägga om och lägga förband och allt vad det heter för att ens nästan få ihop ett lag just nu. Det är väldigt mycket som har, eller det har hänt väldigt lite egentligen ska jag säga sen EM, förutom att alla blivit äldre, några alldeles för gamla och rätt många tappat formen. Ronaldo står ju kvar. 15 mål tror jag att han gjorde i kvalet, vilket ju helt sanslöst, alltså på egen hand. Jag vet inte om, det är ju mer än vad de flesta länder gjorde såklart.
Ja. Han är ju extremt bärande, och det har han egentligen alltså varit väldigt, väldigt länge. Det är, de kör väl det under Santos, det är ungefär samma vända igen, att de är defensivt jättetäta, de släpper liksom ingenting på fasta och sådär med. Och sen har de ett organiserat kontringsspel och extremt mycket inlägg och sånt. Och så har de Ronaldo. Mm. Det är väl så det ser ut, och det räcker till att vinna EM, och det räcker väl för att vara med och i alla fall diskussionen under i VM också.
Ja.
Men jag tror det blir tufft. Det känns som att de kanske, det du är inne på, att de är 2 år inte bättre utan 2 år sämre kanske.
Ja, jag har svårt att tro att nu hade de ju också han gjorde 15 mål, nu mötte de ju vad var det, Lettland och Färöarna. De hade ju liksom en grupp som, där det gick och ösa på ganska mycket. Och jag menar inte att Ronaldo inte är bra motstånd, herregud, det vore ju en skam att säga det. Men allt kommer handla om honom liksom, för att också för att de som har liksom har funnits med honom under årens gång, när han är och Quaresma som liksom kom tillbaka lite senast, och åldermännen, liksom de här alla Cavallos och Peppes, de är, antingen har de slutat eller så är de för gamla egentligen för att spela, eller så är de helt ur form, eller så spelar de inget i sina klubblag liksom. Så att allt handlar ju om Ronaldo. Nu, jag menar, i talande stund så är han ju dessutom, har han ju någon form av värre vrickning som han drog på sig i klassikot, så att förhoppningsvis är inte det så allvarligt, men och han, det är klart han är i en fantastisk form, jag menar, han har ju varit mycket bättre på våren än i höstas, men jag tror att det blir tufft för Ronaldo. Jag tror att av de här lagen är det väl Brasilien som är bäst rustat. De har ju gått bättre, de förlorade inte en match i kvalet, de har en extrem såklart revanschsug efter 2014 på hemmaplan.
Och det känns som att de har hittat någonting alltså, brassarna känns att de har hittat en slags, alltså en balans, det, liksom, det är lite Dungas organisation möter det här friheten från 2014, att det är liksom väldigt mycket ryggrad med Casemiro, med Luis Gustavo, den sortens spelare, men också en jättestor frihet och kreativitet framåt. Chiche, relativt nya förbundskapten, har hittat det bästa av 2 världar i Brasilien. Den känslan har
5 plus för uttalet. Chiche är det alltså. Det är så vi ska...
Jag tror att det är så, va?
Låter rimligt.
Ja, låter... ungefär som den gamla jugoslaviske envåldshärskaren Chicho, Tito. Det stavas i alla fall.
Det uttalades ju också så, precis. Det är som känner ni alla till. Ja, nej.
Och då har vi Messi kvar lite grann. Alltså Argentina.
Jag tycker det är sådär. Svårt. Du var inne på att jag menar, vilka namn de har. Men jag tycker ändå det är svårt att veta hur bra de kommer vara. Men du får ta den då.
Alltså fascinerande statistik under kvalet, att de tog 7 poäng på sina 8 matcher när Messi inte var med. Och den här som är jättekittlande. Con Agüero, Dybala, Icardi gjorde 0 mål i kvalet. Higuaín gjorde 1.
Mm.
De har alltså världens bästa anfallsuppsättning, hands down i princip, men de gör inga mål.
Nej.
Och då
Di Maria gjorde väl några,
är det med San Paolo,
men...
ja, han gjorde ett par.
Ja.
Och det med San Paolo som är liksom i alla fall hipstervärldens kanske hetaste offensiva coach.
Men han bänkade ju också lite konstigt. Han har ju bänkat både Icardi och Higuaín ganska mycket, lite utan att någon har förstått varför, så det är inte så helt säkert att
jättemycket
han är...
Jättemycket rotation och sådär, ja, absolut.
Så det är inte säkert att han står liksom helt... Hans sätt att styra ett lag känns som att det går ju ut väldigt mycket på att ha ganska mycket auktoritet, men han har någonstans förstått att Messi är liksom någonting annat. Jag tror att han... Alltså, han har ju liksom sagt det, att det är... alltså, jag är glad att få vara med och träna Leo Messi liksom. Det är ändå utgångspunkten på något sätt, och den måste man nästan ha när man ska, och det var ju inte minst för att Messi faktiskt försvann ju från landslaget och kom tillbaks. Ja, men han fick ju lockas tillbaks där lite grann, så det är klart att han har en helt egen position där, och med på väldigt goda meriter och ja, det går inte att säga någonting om det. Han räddar dem ju som sagt i kvalet, men
alltså min värld så är Messi är den stora personlig individuella berättelsen under VM, för att han har ju, men som alla vet, han har liksom inte vunnit någonting med landslaget på riktigt, om man inte räknar liksom ungdoms-VM eller OS. Så han har liksom aldrig, inte ens i Copa America, tagit hem en titel. Ronaldo tog ju sin 2016. Och
dessutom har han förlorat liksom tre finaler på 4 år. Liksom. Mm. 2 i Copa America och en VM-final. Så att det är klart att han är ju... Det är ett värre facit än att åka ut i gruppspelet egentligen.
Ja, den är hård.
Och om man är Messi.
Sen är det här är väl någon slags där allting mynnar ut i... Vi har pratat om kanske framförallt Messi och Ronaldo, som båda har gått igenom en sån här fas i landslagsspelet när de spelade i ett vanligt fotbollslag och inte alls trivdes, var superduper kritiserade, de levererade inte. Man pratade i Portugal om att Ronaldo hade blött krut och så vidare. Messi var ju dunderkritiserad och det var ju skickad mot Katalonien, tyckte man, på hemmaplan.
Han var ju utvisslad i många år när han kom hem och spelade i landslaget. Ja. Och var så otroligt oförberedd på det. För att, alltså det är också lite intressant, nu bara sticka in med det, för att av alla klubbar och alla supporterskaror som älskar sina spelare, så kanske Barcelona i det lag, eller den liksom, och barcelonismen och katalanismen liksom, är de som nästan älskar sina oavsett. Alltså de buar extremt sällan ut enskilda spelare. Jag kan inte komma på att det har hänt. Och de har ju också en press, liksom mediekultur, som är väldigt mycket att sätta de här på pedestal och liksom kritiserar man, så gör man det väldigt mjukt. Så för Messi var det ju en otrolig chock. Nu var han ju också med väldigt goda skäl alltid hyllad på Camp Nou även under den här tiden, men det är klart att det var en chock att komma hem och bli utvisslad. Det hade liksom, han hade aldrig varit med om det tidigare.
Nej, och det är allt det där vände väl på sätt och vis när fotbollsledarna, fotbollsvärlden började marschera i takt med den här otroliga individkulten som då liksom marscherat fram med tv-spel, med reklamkontrakt, med den nya världen på något sätt. Alltså då fick du en Paulo Bento som kom in i Portugal och byggde laget fullt ut kring Ronaldo. Sabella kom och tog över Argentina, byggde laget fullt ut kring Messi. Var det så att Messi ville spela med Kun Agüero, som hade kompis med, då fick han göra det. Mm. Ungefär så. Vi hade Hamrén i Sverige på precis samma sätt med Zlatan Ibrahimovic.
Lite som nu, när du och jag vill podda, liksom, då är du alla bara så här, ja, herregud. Gör vad ni vill, gör vad ni vill. högt och lågt, smalt och brett. Bara, gör vad ni vill.
Det är där vi jobbar. Ja. Nej, och det är där vi befinner oss. Alltså, det är inget val längre för förbundskaptener om de vill sådär, vi ska ha vårt stora starka kollektiv, eller om vi ska bygga kring stjärnan. Man bygger kring stjärnan, för det är så som världen ser ut någonstans. Så jag vet inte, jag kan känna lite att det skulle finnas någon poetisk rättvisa i om Messi skulle få sin titel till slut och sen kunna åka hem till Argentina och bli sådär skönt full som man blir väldigt sällan när de firar titlar i Barcelona.
Och det är det roligaste klippet som finns på internet. Alltså det är ju verkligen det. Alltså det har ju fått, det har ju klickat för många gånger, men det är ändå så här, är det någon som lyssnar på oss som inte har sett det här, så måste jag,
som inte har internet,
ja precis. Så får ni bara, nu minns jag inte faktiskt vilket år det är, men ni får gå in på YouTube och så skriver ni Messi drunk title celebration Barcelona, så får ni alltså en 5 minuters odyssé av den roligaste liksom fjortisfyllan man någonsin har sett. Alltså han har ju, det är verkligen som någon som aldrig har smakat på alkohol hela sitt liv och blir liksom helt, alltså och hur de försöker liksom skydda honom mot kamerorna och det är bara så, och det här blir inte bra, och på den där bussen Victor Valdez står där som är liksom återigen en mänsklig sköld och bara så, ja, nu ger vi honom en gruppkram allihopa och så ser vi till att han inte liksom försvinner.
Så att han kan stå upp.
Så han kan stå, ja, det är exakt så. Och så kommer de, och det här är ju bara på bussen till Camp Nou, och så kommer de dit liksom. Och så ska ju alla säga någonting då i mikrofonen, tack så mycket hit och dit och så. De har ju den, det är en väldigt gullig tradition. Och alla är bara så här, åh nej, hur ska det här gå? För att Leo, jag har ju varit där själv när han brukar bara säga, ja tack allihopa, jag har inte så mycket mer att tillägga annat än att ni är fantastiska. Och så bara viska Barcelona, viska Katalonien, liksom det vanliga. Men här är han ju liksom, alltså han är ju som en liksom liten, jag vet inte vad det, alltså han har historiens största hybris och går runt som att han är Louis C.K. eller någon så här världens mest scenvana liksom amerikanska stand-up-komiker och bara är lite så här killen hela dagen och bara sluddrar och det är så här, och de andra bara, och det, ja, det är ett otroligt pinsamt ögonblick, men väldigt, väldigt sevärt, så att ja, gå in där, jag kan lägga ut det på Twitter också när podden är ute, om ni,
så ni, det är den inverterade varianten med den här liksom klassiska dunderslitna idén om att romerska kejsare som kom hem och har vunnit stora slag, som att det hade en slav på triumfvagnen som viskade åt dem att memento mori, kom ihåg att du är dödlig.
Exakt.
I Messis fall så stod liksom Piqué eller Valdez och sa att du hör Leo, kom ihåg att du är odödlig, kom ihåg att du är Leo Messi, du får inte dra en 40-fylla här. Du är inte från Lerdalen. Jag vet inte, Johanna Fredén.
Du är inte, nej precis. Nej, exakt. Ja, nej, nej, den är faktiskt, det är alltid roligt att titta på det när man vill muntra upp sig själv lite grann. Jag dessutom är jag väldigt försiktig med alkoholen i övrigt, lönmässigt. Han dricker bara, som jag läste i någon intervju med honom, ett glas vermutt då och då, som är en tantdrycka i resten av världen. Men i Barcelona just så är det ju en väldigt typisk sån aperitiv och ja, något man tar före middagen helt enkelt. En Martini Rosso eller så. Så att ja, där har han ju integrerats skapligt i alla fall. Även om inte han talar knappt någon som helst katalanska efter ett halvt liv i klubben. Så han dricker i alla fall rätt.
Han dricker som en katalan.
Han dricker som en katalan, ja, innan middagen. Men ja, och så gick det, spårade ur en gång. Och det har fångats på bild. Det är fascinerande. Missa inte det.
Mm. Nej, fint. Så jag håller en liten tumme för Leo Messi. Jag tror att det kommer bli Neymars VM och Brasiliens VM.
Mm, okay.
Det är min, jag tror att det är Neymar-statyn vi har att se fram emot.
Och då är frågan om den blir lika porträttlik som hans vaxdocka då. Eller om det blir en...
Absolut.
En liksom lite mer... Den är ganska... Den är fin men lite vardaglig så här. Han firar ett mål eller så. Men den är inte obehaglig i alla fall. Utan lite mer, ja, vad ska man säga, något mer liksom verklighetstrogen och inte så liksom, vad ska man säga, så här Zlatan kliva på alla känslan.
Inte det maniska.
Jag tror väl av våra tre tror jag nog kanske också mest på Brasilien. Men jag har ju sagt Belgien och det handlar ju mest om att jag vill vara lite intressant. Och för att någon gång så slår ju den typen av tips in. Plus att det finns ju liksom väldigt goda skäl om man tittar på deras trupp att de ska kunna ställa till med någonting. Och de gjorde ett fantastiskt, ett helt otroligt bra kval också. Men de har väl knarrat lite på vårkanten så att ja, jag kanske får äta upp det.
De ska bara
all säkerhet äta upp det.
De ska hämta sig efter depressionen när Tottenham missar Champions League-spel. Halva deras trupp spelar ju för Spurs. Men om de gör det så kan det bli intressant. Roberto Martinez, de har i alla fall en vettig förbundskapten nu. Det hade de inte förut. Så att
ja, just det.
Vi får se. Nej, det ska bli kul att se dem. Det är ett otroligt spännande landslag det där. Så du spelar ut Belgien-kortet. Jag säger att Neymar blir staty. Och med det så är vi väl framme vid avslutningen av avsnitt 2 och vi avslutar väl precis som vi, jag får säga, brukar göra, men som vi gjorde senast med vår lilla kulturhörna.
Du får börja då. Jag tar musiken här, ja. Så får du ge ett någon form av läs eller se tips.
Läs eller se tips. Vi har redan tipsat om vad ni inte ska se och vilka konstverk ni eventuellt ska förstöra om ni laddat i hållet. Jag tänker tipsa om litteraturen då. Vi har pratat om Ronaldo mycket och i Lissabon så har jag ett par av mina absoluta romanförfattarfavoriter. Ni kan, om ni är lagda till hållet, läsa Antonio Lobantunes Portugals glans och ära, kan man börja med. Någon slags dubbla perspektiv kring hela Portugals moderna historia från kolonialismen och framåt, som är extremt effektivt och skickligt berättat. Han är en mästare på det. En av Nobelprisfavoriterna har varit bra länge. Han kommer inte få det i år. Fniss, fniss.
Ja, det var roligt faktiskt.
Men, men det är verkligen, verkligen, verkligen ska jag rekommendera. Antonius, ska ni läsa om ni vill ha god litteratur. Om ni vill ha litteratur som kan förändra livet så ska ni läsa Fernando Pessoa istället. Orons bok helst. En fullkomligt vibrerande författarskap som handlar ganska mycket om, jag vet inte, friheten att inte ha någonting, att vara så obegränsad så att du blir totalt fri i din fantasi. Ungefär som när man är taktiskt duktig i fotboll och just därför så kan du göra precis vad du vill med din kreativitet. Så Fernando Pessoa, Orons bok, är min del av kulturtipset. Mm. Take it away, Jojo.
Ja, jag vill bara knyta an där. Nu ska du få en... jag ska lansera en teori som jag har med lite kompisar. Jag har varit lite grann i Portugal, aldrig på jobb faktiskt, men lite privat. Och det finns ju otroligt mycket portugiser i Paris, alltså första och andra generations, framförallt de jag känner. Det är den största invandringsgruppen helt enkelt i Frankrike. Jag har ju en liten tes här. Jag vet inte om du vill plocka upp den i litteraturen, om det stämmer. Att portugiserna med sin fado framförallt, sin otroligt sorgliga liksom... sorgliga dansmusik, nu låter lite dansigt men ni kanske känner till den, och lite tunga tilltal, att jag vill få dem till södra Europas skandinaver. Kan du, kan vi gå i land med det i dina litteraturtips på något sätt, eller?
Det kan nog finnas någonting där, utan att ha koll på deras suicidsiffror, så det finns ju där.
Det är lite
också...
allmänt vemod liksom, någon form av inte så glättig sida som kanske de andra Medelhavsländerna ibland uppvisar.
Du pratar om Fadon, Maritza tror hon heter, som är deras största. Hon tror jag uppträder i Stockholm alldeles snart, värt att lyssna på. Det är väl också ärvt, alltså de är kluvna lite mellan det europeiska arvet och det brasilianska där. I Brasilien pratar man om sin saudade, sitt vemod, sin nostalgi. Finns absolut en poäng om man läser till exempel Antonis framförallt, som handlar jättemycket om någon slags tjeckovskt vemod, alltså att leva i en i skuggan av det förgångna konstant. Jag tycker det är mer välformulerat än den svenska depressionen, den svenska, jag vet inte, den känns mer tidlös på något sätt. Eller förlåt, mer tidsbunden ska jag säga, att den är svenska deppiga för att vi inte har råd att åka på semester och för att pappa super och allt det där som vi har i Norénpjäserna. Portugiserna är deppiga för att tiden skenade ifrån dem och för att det var annorlunda förr.
Är de inga riktiga vivörer? Är det det du försöker säga?
Ja, det är väl inget fel på vivörsliv. Det kan till och med vara uppskattat. Det kanske finns något där. Kan vi inte få lite musik?
Jo, det ska vi få. Absolut. Du sa saudade. Då vill jag bara kasta in Cesaria Evora, som har ju från Cap Verde, som har spelat in denna fantastiska låt med mycket tristeja, alltså med mycket någon form av vemod. Helt enkelt, som jag upplever som lite portugisiskt någonstans. Du ska få ett annat, en annan utgångsmarsch. Jag kommer plocka upp ditt, det blev hiphop i första programmet, det blir hiphop även i andra, eftersom de har i Brasilien framförallt en stor hiphop-scen. Vilket kanske inte är så konstigt om man tittar på hur landet ser ut med klyftor och med liksom getton och favela och sånt där. Det är oftast en bra grogrund, då, får man väl konstatera, för hiphop och rapmusik. Black Alien heter en av de största egentligen hiphop-fenomenen där, som slog igenom i början på 00-talet och gjorde egentligen ett par skivor som blev väldigt, väldigt stora. Varav en låt som jag tänkte vi ska lyssna på heter Babylon by Gush. Detta är en liten rip-off då på Bob Marlins Babylon by Bus helt enkelt. Och det är för att sångaren eller rapparen heter Gustavo do Almeida Ribeiro. Så här lät han 2004 var det väl. Vi hörs om en vecka. Hej på er.
Minha voz é instrumento que dá sustento ao microfone, espírito dos novos tempos, o sentimento, o mar a velho vento, pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento, dos filhos deste solo, as mães gentil, Black e ele em seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento. Do começo ao fim, do fim ao começo, da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço. Eu me lembro, não mal agradeço, por você até o último degrau eu desço. De dezembro a dezembro, cantando ragamuffin no minuto de silêncio, sem documento e lenço. Eu com o poder da oração, com a mão no terço, não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço. Babylon by Gush. O fogo da vela me dá luz. Com a caneta e o papel, irradio pus. A caneta e o papel, irradio luz. Babylon by Gush. Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babylon by Gush. Babylon by Gush. Através da escrita e do canto, de guerra ou de alento, eu sigo em frente e atravesso.